Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till veckans Inte din morsa.
Mm, vi har suttit och snackat här i typ 2 timmar innan vi satt igång. Kanske var lite onödigt.
Våra poddinspelningar, de är så här, alltså gå till historien. Det är också så att vi hela tiden måste bryta oss ut från det här huset.
Vi får klättra.
Vid en reception, för att vi hela tiden måste chitchatta så lång tid innan och får helt evighetslånga inspelningstider.
Det är alltid mycket att prata om, alltid mycket att prata om.
Mm. Du, vad vill du prata om? Vad har hänt i din vecka? Vi har inte sett.
Har vi inte. Jag fick ett brev. Så jag följer ju Esther Perel. Den här terapeuten som jag tjatar om hela tiden.
Med relationsinriktning, eller hur? Hon precis. Håller på väldigt mycket med så här, kärleksrelationer. Och
ja, och liksom... infidelity, is it the end of the relationship? How can you boost your relationship? Should I stay or should I go? Bla, bla. Men hon är med överallt. Men jag tycker att hon är skitbra. Den här veckan så handlar veckobjudet om how to improve the quality of your relationships. I say it all the time. The quality of your relationships determines the quality of your life. Ja, det är liksom, det är väl ja, men helt fair. Och då tycker hon att så här, hennes tips på hur man då ska improve sin relation, det är eroticism.
Eroticism.
Att vara mer erotisk. Mm. Det kan ju vara liksom vad som helst. Jag tänker att under den falangen så finns det väl liksom sado.
Sado, ja.
Ja, men när man kollar på så här, gammal lite. Det kan ju vara liksom lite allt med sensualism, det kan vara... jag menar, erotism kan ju vara vad fan som helst, men det handlar väl om att testa liksom någonting för sinnet och själen lite mer.
Som är kopplat till våran sexualitet kanske.
Ja, men precis.
Jag tycker att det är liksom att liknas vid någon form, alltså när man gör sex till någonting mer än fortplantning.
Mer än att stoppa
för...
in den.
Ja, ja. Exakt. Mm.
Och det är väl det hon säger, att liksom att man... att man utforskar den sidan som inte är liksom per se sexet, utan det sensuella, nyfikenheten, äventyret. Så här, vem är du, vem är jag? Jag träffade en kompis för ett tag sedan som berättade om sin kille. Och så sa hon så här, och så berättade hon lite om, jag menar, när hon var hemma där. Båda har liksom haft relationer sedan tidigare, båda har barn. Och han var så här, nej men gud, sitt kvar där, ska jag hämta ett glas vin till dig, så ska jag måla av dig. Sitt bara där. Jag bara, jaha, han skulle måla av dig. Och då tänkte jag på den där scenen. Jag såg ju Titanic med barnen här veckan.
Uh-huh.
Och då är det ju en scen där Leonardo DiCaprio målar av Kate Winslet.
Mm.
Jack, I want you to draw me like one of your French girls.
All right.
Wearing only this.
Och jag kommer ihåg när jag såg den första gången, jag bara, gud vad hon är cool liksom. Hon bara sitter där med brösten i vädret. Och ja, men i och med att jag är väldigt liksom besatt av mina relationer, men jag, alltså jag kanske är lite rädd för intimitet, har jag insett.
Mm.
Så här, titta ögonen, liksom bara sitta och vara fri. Det kan man kanske vara med någon som liksom utanför en sfär på någon så här, jag menar, inte vet jag, en semesterflirt eller någonting där man kan så här, spela något annat.
Mm.
Men då tänkte jag så här, om jag har varit med om något så här, om jag har varit med om mycket erotiska relationer.
Mm.
Och då tänkte
ögonblick i dina liv, dina erotiska ögonblick.
Ja, så här, vilka har varit mina erotiska ögonblick? Ja. Och då tänker jag så här, liksom, det är inte ens någon som har behövt förföra mig på det sättet, känns det som. Utan det har varit så här, jag ser något, jag gillar det, eller jag känner någon doft, jag går igång. Det har inte varit så mycket förförelse i mitt liv, kan jag inte känna. Och då tänker jag på vissa så här, kompisar i min närhet som verkligen liksom har uttryckt, jag menar inte hållit på sig, utan jag menar att så här, känt, jag vill bli uppvaktad. Jag vill liksom känna att så här, den här personen vill verkligen ha mig.
Mm.
Hen tycker att jag är superspeciell, hen vill liksom jobba för mig, kämpa och alltså det ska liksom vara värt någonting.
Mm.
Och då tänker jag, det hade varit så väldigt bra ingångssätt.
Mm.
I relationer istället för såhär pang bom och sen så hakar du på hem och sen så flyttade du in 2 veckor senare. Ja, men alla mina relationer har nästan varit så att mina män har flyttat in till mig.
Så att du har blivit vald och då är det så här, ja men då är jag van nu och då, det räcker liksom.
Ja.
Mm. Att det är inte du som väljer kanske, utan att så här, det är någon som väljer dig och då är du väldigt nöjd med det.
Inte att jag inte har varit kär eller någonting, men så sa hon också, jag längtade efter honom så himla mycket nu fysiskt. Jag var så här, ja, det gjorde du. Fysiskt, det är en sån längtan liksom kroppsligt att jag var tvungen att ringa honom för jag stod inte ut längre. Och då tänker jag så här, gud, jag kanske har en helt skev bild av mig själv. Jag kanske är så här, en rationell motherfucker. Alltså så här, mycket mer, att jag kanske inte
du är som
är
vilken snubbe som helst bara.
Ja, jag kanske inte, jag ser mig själv som en romantisk tjej som fick så här, överraskningsfester för en annan, känner sig ditten och datten, men jag har verkligen inte haft så mycket erotik i mitt liv. Kom du ihåg när vi pratade om att vi skulle, du och Micke och jag och Mattias fick någon inbjudan att vi gratis skulle få gå någon sån här
tantrakurs.
Mm. Och vi bara så här, det kanske var vi som var skraja.
Jag tror visst att du är en person som i alla fall är väldigt sugen på det. För att vi, om vi tittar på den här poddens historia, så tycker jag att du har givit uttryck för en nyfikenhet kring erotik och den, ska man säga, falangen. Men däremot tror jag att jag har krockat väldigt mycket med ditt liv. Alltså det är väldigt svårt att utöva, ge erotik stor plats när man har liksom 53 barn hemma hos sig, ett heltidsjobb och framförallt så, jag tror att det är lite grann som med Maslows behovstrappa. Har man inte liksom ätit, sovit, skitit, liksom tränat alla de här basala behoven, då kan man inte ägna sig åt andlighet. För när vi pratar om tantra och även tycker jag så här, eroticism, alltså att man försöker undersöka vad sex kan vara liksom som en annan dimension, så är det nästan ett andligt angrepp på sex.
Ja, och även med sig själv då, self-care.
Ja, self-care, att man erotism, ser det här som liksom, ett sätt att
sitta i badet och pilla på sig själv.
Verkligen, nej. Och det blir ju liksom att förbli ett outforskat fält som bara känns extremt outkomligt, för det är klart att man inte kan gå in i det om man typ har sovit 3 timmar i snitt per natt senaste 12 åren.
Nej.
Eller att man knappt ens får sin vardag att funka. Alltså jag tror att det kommer. Nu är din yngsta 6.
Men jag bara tänker så här, om jag skulle träffa då en kille som var så här, okej, sitt kvar där. Jag ska bara hämta mitt staffli. Du är så sexy. Jag bara känner så här, gud, jag känner mig så, när hon sa så kände jag mig så här, men gud, jag är typ inom sånt, inom erotik och self-care och liksom, så är jag typ som en 12-åring. Ja, men när alla säger så här, gud, jag skulle aldrig klara mig. Nej, men jag bara gick ut och onanera. Jag var så här, jaha. Ja, men när Sex and the City, när Charlotte då stängde in sig med sin rabbit i typ 3 veckor. Bara så här, jag skiter i allt. Jag måste bara så här, få de här orgasmerna typ. Ja, men, och jag håller på att prova med mina små grejer och dutta hit och dit. Och jag tror att liksom, mitt mindset är inte där. Men så testade jag ju häromdagen. För jag har ju massa olika sexgrejer som bara ligger i drivor. Och, men det är ju rätt, när jag väl ska få så batteriet gått sönder och sen är någon sladd. Och så är det fel liksom, laddare. Så jag tog in på det ABBA-hotellet och skulle ju då utforska.
Ja, ja, det minns jag.
Ja, men ja, det, jag fick ju inte, det var ju fel batterigrej.
Det är alltid tekniken.
Ja, jag kollade lite så här, på Pornhub typ och bara, ja, jag försökte lite. Men det blev liksom, det blev ingen... Ja.
Du kände inte att det var liksom startpunkten på ditt nya erotiska årtionde?
Tanken Nej. Var ju att jag skulle åka dit och ge mig själv min livs första egna orgasm.
Mm. Self-care.
Och, ja, och då säger mina tjejkompisar, du är bara slö. Du är liksom, nej, men det handlar inte om det. Jag tror att jag inte har haft det mindsetet bara. Precis som du säger. Det är så här, ja. Okej, okay, man har haft killar hela tiden. Och sen har man haft barn och sen har man haft killar. Och det är liksom olika behov som har gått före för andra och sådär. Men nu lyckades jag.
Riktigt. Jag ser lite gladare.
Ja, men det var ingen sån där, utan det var en doppfäll. Det var ingen sån där som du testade, vet, med sån här.
Herregud, alltså, den är ju too intense.
Jo, men det var en sån med överskärta mensspänner.
Oj. Oj, oj, oj. Jag har jobbat så.
Och grejen var att alla som har provat dem och säger så här, nej, men det är too much. Det går typ för en på en sekund. Jag var så här, ja. Men gud, nu blir jag jätteprivat. Men så att jag tänkte så här, nej, men det är klart att det kommer ta längre tid för mig. Typ.
Du har för mycket att tänka på.
Ja, och liksom, nej, men nej. Sen så, vilket håll det? Oj, den gick igång. Liksom. Men, det skulle inte vara mer patte? Och så drog jag upp någonting och så bara... Och så gick det. Jag bara, nej, men gud, nu har jag ingen koll på liksom. Nu har jag kissat på mig. Typ. Jag kände så här, precis som du säger. Och när jag fick det här brevet så tänkte jag så här... Nej, jag håller nog... Det är väldigt lätt att köra det där. Nej, det är inte för mig.
Mm.
Sånt där tjafs tycker jag inte är roligt. Men jag tror att jag tycker att det är roligt.
Ja.
Att liksom bli lite mer... ja, men allt från så här, som hon skriver då... Face mask, mindfulness. Att, så här, att man kan ha lite... Att allting behöver inte vara knull i rull för att det ska vara erotik. Liksom.
Nej, vi hade ju i Karlavagnen för 2 veckor sedan. Så apropå att Hotellromantik, den här serien med äldre personer som vill dejta, var igång. Så hade vi liksom temat, är du äldre? Dejtar du? Längtar man efter sex? Är det pinsamt att ha sex? Alltså så här, vi diskuterade liksom det här med erotik och ålderism. Liksom. Hur är det att ha sex när man är äldre? Alltså, kan man bli förälskad?
Du menar att
Nej, det menar jag absolut inte här. För jag tycker inte du har passerat. Det är väl när man är över 65, tänker jag. Men det som var så himla härligt att höra, för det var att det var så jävla många som ringde in och bekräftade att det är klart att man kan ha sex när man är över liksom en viss ålder. Det kommer aldrig att upphöra och man kan bli hur jävla barnsligt förälskad som helst. Men sen också att sex absolut inte handlar om porr längre, utan att det handlar mer om den här innerligheten, att ligga och hålla handen, att smeka någons kind, att det här, alltså den typen av sex som jag kallar för oxytocinsexet. När man liksom går igång på närhet och att slingra, att bli som liksom, du vet, när man smälter samman i som en enda kropp och så. Det är liksom en annan typ av sex, tycker jag, och sexuell upplevelse än det här kicksexet som går ut väldigt mycket på... jag pratade med min dotter faktiskt om... Alltså hon var så jävla... Hon kan ju ha en sjukt rolig humor. Hon sa så här... Vi hade ett jätteroligt samtal. Så hon sa här... Fan, det här med sexen då, det är så jävla äckligt.
Sa hon det?
Ja, men vi skrattade ju jättemycket. Det var ju liksom sagt i en extremt ironisk kontext. Men liksom att det här... Det ska bytas kroppsvätskor. Man ska liksom vara naken inför varandra. Det är så här... Det är också en väldigt risk...
Smaskas och slaskas.
Ja, det ska smaskas och slaskas. Och folk är smutsiga. Men också att... det här med one night stand är så här totalt normaliserat, fast egentligen faktiskt utgör en ganska stor risk. Vem fan skulle ens släpa ihop? Alltså om du gick upp på krogen var dyngrak, du skulle ju aldrig släpa hem typ random tjej och bara, kan inte du sova hos mig och bara ligga och krama mig? Alltså det skulle man aldrig göra.
Man kan gå hem en helt okänd kille.
Helt okänd snubbe och ligga med. Och det är bara helt normaliserat. Att man har ett hemsläp eller bara släpas hem. Och det ska man bara typ... Fast det egentligen är en ganska riskfull handling att göra. Alltså så här, utifrån... Alltså man ska ha en jävla skärpa och avgöra om en, för en helt okänd människa är lämplig att släpa hem när man är, typ, har 1,5 promille i blodet.
Alltså det är helt omöjligt.
Det är helt omöjligt. Och det är rätt knäppt att vi liksom har det här som en norm i vårt samhälle, att man typ släpar hem folk till höger och vänster. Men sen har du ju fler risker. Du kan bli med barn, du kan få en könssjukdom, du kan få urinvägsinfektioner, du kan liksom...
Klamman.
Klamman, könssjukdomen har florerat i vårt, genom historien liksom. Att du har kunnat riskera bara
svamp.
Svamp. Nej, men det finns mycket som är jävligt äckligt helt enkelt. Det är en helt annan typ av liksom igångsättning med den typen av sex. Alltså så här, hemsläpet från krogen med okänd människa. Där är det ju inte oxytocinsexet man vill åt då, att man ligger sammanslingrade. Utan det är ju någon slags kickgrej liksom. Att man är lite så här i någon form av bara, shit, vad är det här gör? Vad crazy. Typ.
Ja, men det var ju det som vi pratade om när Anne Heberlein skrev den där reportaget i DN, tror jag, där hon skrev att hon då 21 år senare skiljer sig och är plus 40 och har inte varit någon annan man och ska då ut på marknaden igen och chockas av mota dessa män som ska försöka nästan våldta henne i liksom grind. och de är mer så här, ja, men jag fick inte upp den riktigt, men jag druckit några glas vin, men vi kan väl bara snacka lite eller ta en cigg under fläkten. Hon var så här, nej, nu kyskhetsbältet. Ja, det, nej, alltså hon sa, jag var i sån chock liksom, att spelreglerna var så ändrade, att man så här, inte slapp spela det där spelet, och att hon också tyckte att så här, jaha, att man också känner sig åtrådd via det, för att det är så hela samhället uppbyggt från Bibeln och nu. Så att du ska icke ha några andra fruar efter, du ska inte ha liksom lust efter en annans fru, du ska inte våldta, du ska inte hit och dit. Så att man är liksom inkorporerad i att alla män vill våldta hon, i stort sett. Och sen ser plötsligt så har de liksom lite slappetask och vill ta en sigepillis under liksom fläkten, och då blir inte det heller bra. Så att jag tänker att man måste liksom vidga hela den där synen på hur män liksom måste bete sig och kvinnor ska känna sig liksom. Att jag tror män också känner sig utpekade att så här bete sig så där. För att jag har ju haft många män som har varit just det där. Det ska sättas på i parti och minut och på liksom bilmotorer, och man ska hela tiden, så ska man så här, typ, jag orkar inte mer. Men sen när jag har träffat män som, jag menar, man har dejtat lite, så kanske, ja, men även i början så där, så ja, har de legat, liksom legat och kramats, och sen så, ja, men man kanske har druckit lite vin, så men vad mysigt, jag ligger bara håller om dig. Det har gjort mig extremt stressad. Jag har kunnat ligga vaken i timmar och säga, men nu åtrår inte han mig, nu tycker inte han är sexig, det är något fel på honom, han är sexuell, varför vill han inte ha mig? Alltså, det här att jag går igång på alla känsligheten, att jag direkt ska börja gå in i det här romantiska och sexuella tänket, att så här, jaha, då är inte det här bra. Och det var ju någon, kom någon forskning då, att så här, positivt tänkande gör bara att man blir deppig. Att det finns en föreställning om att man kan så här, skapa sig ett liv genom så här, positive thinking, tankens kraft,
you can change everything. Glaset halvfullt eller halvtomt.
Ja, och jag tror att det är samma sak här, att man har en föreställning om hur man ska bli uppvaktad, och blir man inte det efter just den här, he's gonna rape me, då är det så här, men ja, nu är man inget att ha längre. Och så är en killkompis till mig och en tjejkompis, jag vill inte säga några namn, men vi träffade en gammal killkompis och han var nyskild, och så han var ju så kul, vi kanske bara ska flytta ihop allihopa, ha det mysigt typ. Ah, det är svinbra, säger min kompis, och då kan vi säga bo i varsitt hus, kan vi ligga med varandra? Han bara, men gud, orkar man göra det längre? Typ. Och vi var så här, vad menar du? Så här, ja, då kan vi ligga med varandra. Han gav sig inte, han bara, vi kan ju bara kanske spela spel, dricka lite vin och kramas, men... Men orkar man hålla på och ligga? Och då kände jag igen det där. Mm. Det är klart att du ska vilja ligga med oss. Vi ska ligga med dig. Du vill ligga med oss. Liksom, jag menar att just att erotiken i mitt liv har liksom... Jag menar, det har fått slå lite på slagsida för att jag har tänkt att det inte det handlar om. Det handlar om att män ska åtrå mig och jag ska ställa upp på det. Mm. Det känns jävligt trist tycker jag.
Jag tror att det här är du verkligen inte ensam om. Jag tror att det är så många kvinnor som just så här i livets andra halvlek på något sätt kommer fram till att så här, fan vad jag har missat. Mm. Och gud, vad har sex varit egentligen? Alltså vad man har ställt upp på. Det har ju varit inne på lite grann förut, att vi fostras ju in i sexualitet också. Att så här, de här första intima relationerna man har formar en väldigt mycket, och samhällets idé. Och jag vet ju själv, alltså, när jag växte upp på 90-talet och var, alltså, det var ju då jag så här, förlorade oskulden. Dels hetsen kring det, att bli sexuellt aktiv tidigt.
Ja.
Det var liksom det viktigaste.
Men den när man finns fyllde inte 13 längre,
år och började högstadiet.
Men den finns väl inte längre?
Jag tror tyvärr att den finns. Och jag ser på, inte mina grabbar tycker jag inte verkar vara så hetsiga kring det. Men det vet jag inte, det kan också vara så att de döljer det för mig. Men jag kunde verkligen se det på Olga och hennes kompisar. Och jag upplevde inte att killarna hade samma hets kring det heller när jag själv var ung. Men däremot alla vi tjejer. Det var liksom ett ständigt hets kring det. Mm. Vem som var tidigt utvecklad först.
Ja.
Och var man inte det så drabbades man ju av norm. Alltså det var ju en statussymbol.
Mm. Då var man inte lika poppis.
Nej, så du skulle inte få tutta för tidigt. Aldrig innan högstadiet
helst. Slampa.
Ja, då var man ju så avvikande och konstig. Det är det där lilla fönstret som vi också har varit inne på en hel del här. Och sen skulle du under högstadietiden helst vara utvecklad först av alla. Och så sexuellt aktiv som möjligt.
Mm.
Det är liksom så jävla mörkt när jag tänker på det egentligen. Att det var det här vi gick och pratade om på rasterna hela tiden. Alltså vem som eventuellt hade legat med någon. Och det var bara så här... typ. Och, nej men det är så knäppt alltså.
Jag vet.
Var det så för dig också?
Jo, det var verkligen så. Men jag försökte ju hålla mig utanför det. Jag var liksom ingen sugen på att ligga med killar. Herregud. Men sen så umgicks jag ju med äldre killar.
Mm.
Och då var det, alltså, det var ju huggsexa. Om att ta min oskuld. De samlade ju pengar för att kunna supa ner mig. Så de hade skramlat till en kvarting vodka med Fanta. Och då kom jag ihåg att jag gick in på liksom, det var hemma i ett radhus där i Farsta. Vi hade någon fest, jag gick in på något rum med någon. Och då satt någon annan kille som också ville ligga med mig utanför och var så här råsvartis. Så han knackade på och sa, nu räcker det typ. Så blev det liksom någon tjafs om det där. Och sen blev det tillsammans med en annan kille som gick
i nian. Men då förlorade roskullen då?
Nej, utan då var han så här, gud, nu är hon för full liksom.
Mm.
Men det var bara rent själviskt. Ja, han själv ville liksom att jag skulle nyktra till. Och sen skulle han liksom supa ner mig halvpackad så han kunde... Nej, men alltså, de gick i nian. De var så raffinerade tycker jag.
Mm.
Och sen blev det tillsammans med en annan kille. Och då var det så här, då ville jag inte ligga med honom heller, men det... Ja, men då kom jag ihåg att det fanns en gemensamhetslokal där vi då festade. Vi var väl liksom mellan 13 och 15.
Mm.
7 till 9, då är man väl 13 till 15. Ja. 13, 14, 15, 16 liksom. Och då stod den här killen och bara, han är kär i dig. Jag kommer ihåg om det var du som sa det, Rille. Och så sa jag så här, men gå fram och kyss han dig. Jag sa, men jag är inte intresserad av Kenneth liksom. Men gå fram och kyss, annars går jag fram och säger till honom att du är kär i honom. Och jag bara, okej, okay, 13 år, så här, inga bröst, såg ut som så här, 10 år gammal.
Mm.
Nu är det så mycket grejer som jag känner nu. Och då tänker jag så att det också skapar bilden av vem man är. För jag tänker att jag ville så snabbt bli av med allt här.
Mm.
Oskulden, ligget, bla bla bla. Så här, jag får det gjort bara.
Mm.
Hur erotiskt är det? Att vara så här, 13 år och ta oskulden.
Du är inne på någonting här också. Så här, för att det är någonting det här med grupptrycket. Och att man identifierar vad som ger social status i det kompisgäng som man umgås med. Där man alltså vill ha någon typ av värde hos de andra.
Mm.
Att man vill ha ett förhöjt värde. Man vill bli viktigare än vad man kanske var. Och så där. Och det är ju någon, så här, om jag förlorar oskulden så kommer jag få ett högre socialt värde för de här människorna. Så det är liksom det som är incitamentet och drivkraften, inte att man själv är erotiskt intresserad. Så var det i alla fall för mig. Mm. Och jag minns att vi hade en kompis som umgicks i det här lilla kompisgänget som jag hade, och hon hade så här benhård integritet.
Mm.
Hon ville inte röka. Nej. Hon bara, gud vad äckligt. Och sen så var hon också så här helt öppen med att nej, hon vill inte förlora oskulden om inte hon var kär. Hon tänker inte ligga med någon om inte hon blir superkär i någon.
Det var så väldigt svårt ovanligt.
Alltså det var så, hon var ju så här extremt ovanlig.
Mm.
Och det vi däremot inte riktigt kunde se, det är att liksom, det är ju en fråga om en människa som har en intakt integritet och troligtvis
har fått det av sina föräldrar. Fan,
ja, måste ha fått det av sina föräldrar, tänker jag. Alltså lite grann upplever jag det som att jag var i ett sammanhang med väldigt mycket det här flugornas herre. Att det så här, våra föräldrar var rätt off. De var inte tillgängliga, de hade fullt upp med sitt, sina livskriser och sådär. Så att vi höll ju på, vi hade ju extremt så att säga fritt fram att liksom bara umgås helt själva på egen hand och skapa våra egna djungens lager i stort sett liksom. Där det sociala spelet gick väldigt mycket ut på vuxenblivandet. Att röka, dricka och ha sex typ.
Alltså, och snatta.
Och snatta. Och bara prata om killar i stort sett. Hela högstadiet var besatt av olika killar. Det var liksom det som gjorde att man var någon. Och att man... Jag trodde att man var det. Men vi var ju också det för varandra. Ju utåtagerande vi var i de här beteendena, desto coolare. Det är jävligt spännande att våga titta på sitt sexuella uppvaknande och sitt sexuella liv. Vad det har varit för en hittills. Fram tills nu.
Och då gjorde jag ett test.
Ja,
men alltid så här, för då började jag liksom googla på det såklart. Då gjorde jag ett test i en tidning. Det såg så här, vilken sextyp är du? Och då var det allt från så här, den här tyckte jag var den som var mest spännande då. För då, vilken färg är du?
Vilken sexuell färg?
Precis, för då vill de liksom översätta det från de här fyra olika personlighetstyperna du vet. Nu är de här såklart... men du vet, de är såklart lite överdrivna i sina karaktärer. Men det var ju den här, kom du ihåg den där omgivna idioter som kom ut 2014, den här Thomas Eriksson.
Den har ju blivit grovt kritiserad.
Ja, för den har ingen vetenskaplig grund, men den har ändå sålts in som att han är illprofessor liksom.
Ja, men också att människor ändå verkar ha... uppskattat den, för även om saker och ting inte är vetenskapligt förankrade, så det är väl lite grann som med religion, andlighet och tro. Det är ingen som kan bevisa att Gud existerar eller inte.
Nej.
Och ändå så har ju kristendomen ganska många anhängare. Så är det ju.
Det är väl inte särskilt mycket i den här världen som är bevisat.
Nej, exakt.
Och ändå så är det många som tror på det. Ja, men då har de liksom baserat den här testen då. Att man översatt det till hur man fungerar i sängen.
Mm.
Men bara att en kvinnlig journalist skriver hur man fungerar i sängen känns också lite så här.
Men det känns också väldigt så här, dels prestationsinriktat.
Är du knullbettan? Eller du är så här,
verkligen
prestationsinriktat.
Ja, och den där, jag kan också bli så här extremt provocerad när jag läser om olika så här övningar. Det här ska du göra med alltså så här, i kvällstidningen och så. Det är ju en mycket populär rubrik för att locka klick. Folk verkar ju toka i såna här praktiska. Och vet du att det är en av de mest populära så här porrfilmskategorierna?
Den praktiska fittan?
Nej, men alltså så här guider. Så här gör du. Alltså så här instruerande sexfilmer. Alltså det är ju tydligen då så här. Ja, men för folk har ingen jävla aning om.
Isbit på tungan på nopedonet.
Ja, så här kan du göra för att få din partner. Här sitter G-punkten. Här är klitoris. Alltså sådana grejer tydligen så här väldigt hett att titta på. Vilket ju kanske är bra då. Förvisso för okunniga män. Men däremot så blir jag liksom bara så här, jag blir helt, jag tycker det är så jävla avtändande när man ser sex som någonting mekaniskt. Alltså man tänker sig att så här, om vi bara ändrar position så kommer vårt sexliv bli jättebra. Det är liksom inte det handlar om för mig. Det handlar liksom bara om emotionell kontakt.
Jag håller med dig, och det är så här, säg hur du vill ha det i sängen. Jag bara så här, vibba av hur jag vill ha det i sängen. En gång har en kille sagt till mig så han bara, det är inte skönt.
Nej, men det,
jag bara, hej då, vi ses aldrig mer. Jag är så rädd.
Jag hittade en bok igår när jag fikade. Det är jättemysigt café ute hos oss. Och då hittade jag en bok så här, The Art of Your Body Language. Och så började jag läsa den lite. Så här, en brittisk psykologiprofessor som hade skrivit en instruerande bok, visserligen då, som jag nyss kände att jag hatade så mycket med instruktions, kroppsinstruktioner. Men här var
du
i alla
ljög.
Fall, jag, för det här händelsen, det tyckte jag var intressant att så här, vi samtalar och uttrycker oss så jävla mycket med vårt kroppsspråk. Och det är klart att vi gör det i synnerhet när det gäller liksom att vibba av huruvida man tycker om någonting i sängen eller inte.
Ja.
Alltså, eller måste vi liksom... Nej, men alltså, nu skulle jag vilja att du gjorde så här.
Nej, men det är därför jag blir så förvånad när man hör kompisar som säger så här, ja men vi var ihop i 10 år och han gick aldrig ner, eller vi hade bara sex missionären, lite att man som kvinna då antingen får vara Madonna eller hora på något sätt. Att säga, ja, innan har jag haft jättemycket med tjejer, men vi fick ju barn ihop och då tyckte han inte att det var kul med mig. Och lite asymmetrisk kärlek, det är sån han är, och det får man förstå att jag kräver för mycket och hit och dit. Jag tycker att det verkar inte vara så himla många män som är så himla intresserade av den kvinnliga sexualiteten helt enkelt.
Mm.
Alltså, det känns som att när min kompis säger sådär, stanna här, jag ska hämta penslarna och en flaska vin, vi kan sitta, jag vill måla av dig i timmar. Du vet, jag blir så stressad av en sån replik. För mig har det liksom inte kärlek och sex riktigt varit så, förstår du? Utan det har varit såhär, man åtrå kvinna, vill ha kvinna, vill säga liksom, se till att han får, ja, lite så. Och sen efter ett tag går det där över, då blir det liksom någonting helt annat. Och då har inte liksom det erotiska kommit istället. Och då blir det ju väldigt hårt slag liksom. Från det där pedestal, åtrå dig, kan inte leva utan det, vill ha det dygnet runt, till så här bebis, nej, ingen åtrå. För mig har jag tänkt på det senare tid att det har nog varit väldigt jobbigt för mig att bli nerputtad från liksom gudinne / sexgudinnetronen när bebisen har kommit. Jag var så här, jaha, men då får vi hitta på något annat emellan, och det har väl liksom inte hittat på något sätt.
Mm.
Jag tror att jag fortfarande när jag blir kär i någon eller älskar någon, det blir liksom på något sätt då beroende av, alltså rädd att förlora någon, då har jag så svårt att ha integritet. Vare sig det gäller liksom sex, pengar, barn. Det är svårt för mig. Men sen om jag inte är kär i någon eller inte känner att jag är beroende av den, då kan jag värsta matronan. Alltså då är jag så himla bra självförtroende. Och det känns inte spelat. Det är som att jag direkt går i så här omsorgspositionering när jag älskar någon som betyder något. Då kan jag liksom inte hävda vad jag vill på något sätt.
Mm.
Det är märkligt. Hur känner du?
Nej, men jag tycker att jag hade många relationer i min ungdom. Just det där med liksom män som tyckte liksom, som kunde straffa mig på olika sätt om inte jag var tillgänglig. Alltså så här, om jag...
1800-talsviben?
Ja, men liksom så här, jag nämner inga namn, men jag hade liksom en ganska lång relation med en man som tyckte liksom att man skulle ha sex varje dag. När jag ifrågasatte det och var så här, fast det är inte rimligt liksom, då skulle han ju direkt jabba emot, och det var så här ständiga diskussioner om hur ofta man skulle ha sex för att det skulle vara en bra relation. Det var ett konstant liksom gnatande och tjatande och sextjatande. Ja, extremt osexigt. Och det var också en av de stora anledningarna till att det tog slut, för att lusten bara försvinner.
Mm.
Alltså jag har väl svårt för, jag är nog inte som du, alltså jag har ganska stark integritet även när jag är i relation.
Mm.
Så jag tycker att jag har haft olika män, men också, men framförallt i yngre år med när killarna också var yngre, att det var många som försökte den där grejen.
Mm.
Nu är du min tjej, och har man en pojkvän eller flickvän, då ska man faktiskt ha fri tillgång på sex.
Mm.
Så det är så lite konsumtionsgrejen,
men...
att så här, det är väl själva vitsen med att vara ihop med någon, att man alltid får knulla. Nej, du har missat lite grann i typ livets utbildning här. Det är inte vad
men
det betyder.
Tjatsex, jag kan liksom tjatsex. Inte ens...
Jag har blivit utsatt extremt mycket för tjatsex.
Nej, men jag kan inte förstå den. För när, när man läser Instagramkonton när kvinnor delar med sig av så här... Och då sa han att så här, ja, men det är en av anledningarna till att jag har varit otrogen med dig, för att du liksom är så snål med sexet. Så man kan alltid, vad man än sätter upp för, vad ska man säga, sätter gränser, så kan det alltid vända sig mot en som kvinna, verkar det som.
Uh-huh.
Om det var för att du var sån, var hit en sån...
Du var så kall.
Ja, liksom det här med den här kylan, då tänker jag också så här, om män tänkte lite mer så här, undrar varför hon är kall, undrar varför hon är arg. Okej, och det är så jävla ovanligt i relationer. Min kompis, hon är till och med ett år äldre än jag är. Hon har träffat en man nu, liksom, både haft relation innan några barn och så här. Och så sa hon till honom, hon bara kände, men när man hade suttit och pratat om det, så kände hon så här, det kändes inte bra för henne. Det, att han inte såg hur hon kände. Hon sa inte, hur ska jag våga säga det här? För allt hon har gjort till sina ex då, ex-män, så har det blivit så här, att man vänder då något känslomässigt behov.
Mm.
Eller en gräns till så här, det är för att du är sån och du ställer så himla höga krav.
Man försvarar sig väldigt hårt, ja.
Och det var nästan så att hon inte vågade säga det, men sen till slut så gjorde hon det.
Ja.
Och var så här livrädd på hur han skulle reagera.
Mm.
Kanske inte livrädd, men kände sig orolig. Och så här, nu kommer han ju tycka att jag är barnslig.
Mm.
Det tror jag ofta kvinnor känner. Nu kommer han tycka att jag, men har du mens eller, men gud vad du överdriver. Mm. Och, men så här vanliga kommentarer. Och han var bara precis tvärtom och så här, wow, okej, gud, det har jag aldrig tänkt på. Jag är verkligen ledsen. Jag vill aldrig att du ska känna så igen. Han låg vaken hela natten och bara, jag har tänkt ut, du får säga till nästa gång igen. Och, gud, jag vill aldrig, jag ska verkligen tänka på det. Och jag har lagt upp en liten plan nu. Och så hon bara säger, jaha. Nej, hon blev så chockad. Att det var någon som var så här, nej, men jag vill inte att du ska känna så. Och jag tycker det är en så liksom, bra riktlinje på allting. Jag vill inte att du ska känna som att du är ensam här. Att du känner dig liksom... överkörd eller övergreppad, så här, dina känslor är viktiga.
Mm.
Det är mycket mer ovanligt än vad man tror.
Ja, men jag tycker ofta att man ser i relationer, absolut inte i alla, men att det är väl en relationsfälla framförallt. Dels att vi har en, så här, ett konsumtionssamhälle. Det handlar så mycket om att så här, nu har jag skaffat mig en pojkvän. Typ. Mm. Och sen har man full fokus på sig själv och sina egna behov, och så ser man den andra som någon slags hot mot hur ens egna behov ska kunna tillfredsställas, typ. Så här, du är i vägen för mina planer, du är i vägen för mina, vad det nu än kan vara, liksom. Och att man tar varandra väldigt mycket för givet, tycker jag.
Verkligen.
Men framförallt också den här individualismen som jag tycker är så här djupt rådande i stort sett i många relationer som jag ser kring mig, att så här, man inte tänker vi.
Mm.
Liksom, jag vill aldrig att du ska känna så. Det borde ju vara helt rimligt. Det är klart att man inte vill att den som man älskar mest
av allt. Det är en maktkamp, tycker jag.
Mm.
Det är så här, det här är mitt behov, det är så jag känner, och då ska du finnas där när jag känner så.
Mm.
Och så tycker den andra likadant, och det är en helt omöjlig ekvation.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
relation.
Tillbaks till det här sextestet nu. Vad var det för test?
Ja, men det är då översatt från ja, men den här omgiven av idioter.
Ja, precis. Färgsex.
Precis. Ja. Så vi kan ju ta det liksom, det här är lite humor då.
Den bygger ju på, omgivna idioterna bygger ju på typ så här personlighetsteori, så kan man väl säga. Ja. Alltså så här, vilken personlighetstyp man är. Mm. Men också lite grann, är det inte lite anknytningsteori? Det är väl någon så här liten mix och blandning av så här, ja, populärpsykologi på något sätt.
Precis, och han har ju såklart liksom snott lite hit och dit, ja, och satt ihop de här olika fyra typ färgerna då.
Ja.
Ja. Och då ska du då ta det här testet, så ska du säga vilken färg du är.
Ja, okej.
Okay. Mm. Okay, då börjar vi. Röd. Den målmedvetna orgasmsökande. Att ha sex utan orgasm är ett litet misslyckande för en röda. Även om den här personen kan älska vägen till orgasm och bygga upp på det stämning av förspel, så är orgasmen väldigt viktig. Att ärligt bli upptryckt mot väggen är otroligt sexigt och kan till viss del ersätta förspel, även om det fysiskt ger mer med förspel. Den äldre handlingen gör denna personen kåt. Denna personen älskar också att veta hur han hon kan komma och vill definitivt ha kontroll på hur det går, blir. Att det sen ändå är skönt att dra ut på akten en annan sak, men man ser den mer som en prestation. Mm. Gul. Den lite galna och experimentella. Denna person tänker inte så mycket på förhand kring hur sexet ska vara. Det fångar man liksom i stunden, det är inställningen. Testa nya saker i sängen är roligt, ska inte planeras för mycket, då tappas känslan. Det går lika bra oavsett om sexet blir av på toaletten eller i skogen. Rollspelande eller med starka känslor i nuet får situationen avgöra. Skratt i sängen hör till och känns avslappnad. Du kan även pausas och äta godis mitt i allt. Godis. Det lilla trollet. Att följa de infall som kommer med melodin, även om det innebär att fokuset flyttas från sexet lite då och då. Det var alltså gul.
Uh-huh.
Grön. Den inlyssnande känslan mentala. Hur partnern har det är viktigare än hur du själv har det. Att samtala är viktigt som en del av den här personens upphetsning för att hon eller han ska känna sig bekväm med en annan person. Hen gillar att lyssna in och tar inte för sig som en naturlig del. Att se hur en annan person kommer och njuter är väldigt sexigt. Chilla, bara hänga som en inledande avslutande del är verkligen A och O. Att se en andres njutning är nästan mer tillfredsställelse än att få en njutning själv. Blå, den planerande och kalkylerande. Att ha en gameplan är viktigt och det ges tid och utrymme för uppbyggnad och efterspel är väldigt upphetsande för denna person. Den ser också till att göra rejäl research inför att testa nya saker för att vara väl förberedd. Och gärna diskutera saker och ting både fram och tillbaka och innan och efter. Vägen är definitivt mer än halva nöjd för den här personen och målet är lilla. Mellanspel är nästan sexer än slutspelet. Men känner du att du känner rent spontant, Sara?
Nej, men jag är definitivt en gul person. Och jag känner helt, det jag kanske är minst, det är den där nummer tre. Alltså den här som bara, det är
grön,
nästan mer, titta på någon annan. Alltså jag är ingen så här voyeur eller, alltså så här.
Du är ingen fluktare.
Nej, ingen fluktare. Men också så här, och inte den, alltså jag är någon blandning av den första och den andra.
För om man ska då få välja vilken typ man minst då vill ligga med, då känner jag den blå. Den planerande och kalkylerande.
Ja, gud, den blå. Nej, men jag kan inte ens
tänka. Nej, men jag har ju några kompisar vars killar liksom ska hålla på hela tiden och se dokumentärer och läsa grejer. Sen ska de prova och testa så här. Nej.
Så här som ett ingenjörs liksom mästerverk. Nu ska vi se hur det här går. Nej, alltså det skulle jag aldrig gå med på. Jag skulle tycka att det var så här djupt obehagligt hur någon håller på och så här kalkylerar och bygger upp olika föreställningsvärldar och hur det här ska gå till. Det är jätteobehagligt typ av sexualitet, tycker jag.
Men det är klart att man
är så fördomsfull.
Ja, men det är klart att man liksom, det är svårt. Man är ju lite av varje. Jag är ju väldigt mycket röd, tror jag. Den målmedvetna och gasmsökande.
Ja, den första. Pang på rabbet.
Men det där är också liksom, tycker jag, den gula, lite galna och liksom som gillar liksom lite experiment. Och det återkommer ju till det här med att liksom, det är svårt att vara i det sexuella nuet när det är så här, sju ungar som ligger i sängen eller liksom, det är pappmaché-väggar eller det är problem med ekonomin.
Den
eller
röda, den första, den är ju absolut mest enkelt tillämpbar med barn och ett hektiskt liv, såklart.
Bollybumpa sexet, stoppa in det med. Liksom. Mm.
Och den gula är väl liksom att kunna åka iväg på en så här weekend och vara tillsammans och ha kul. Alltså, så här, det tycker jag är väldigt så här, befriande att kunna skratta med den man har sex med, och att man kan, alltså det kan bli liksom fel, man kan så här börja garva, man kan ha liksom roligt, och det behöver inte vara liksom något fulländat så här. Det tycker jag verkligen gjort mycket för mitt erotiska liv i alla fall, att hamna i den punkten att man känner sig liksom helt bekväm med att det absolut inte behöver vara perfekt eller klanderfritt, och att det kan vara bra ändå. Men ja, spännande.
Jag tycker också
bara,
det är
så här, all typ av sån här undersökande är väl bra, tror jag.
Ja, men som man pratar om det, jag skriver på min Instagram om när jag och Mattias var på Klägga herrgård, och jag precis har funderat på att jag var gravid, och det var liksom, det var verkligen oplanerat eller planerat, men det var oväntat.
Mm.
Så som jag tänker att om jag skulle bli gravid nu, och vi, ja, men vi var där, jag skulle ha en romantisk weekend, jag kanske var i så här nionde veckan eller någonting, och vi hade då liksom bokat det så många veckor tillbaka, så vi hade ju stora drinkpaketet och ja, men det var ju skaldjur, så vi skulle vara där en hel helg.
Ja.
Så mycket skaldjur, och det var så mycket hiten och diten, och så kommer vi första kvällen, så sitter liksom ett par bredvid, man ser hur de bara så här, vi ska hänga med liksom.
Mm.
Och det här stora drinkpaketet, det fylls ju på hela tiden, och Mattias får ju då dricka upp mitt, för jag vill inte riktigt säga att jag är gravid sådär.
Mm.
Han är politiker och den är liksom programledare. Jag bara känner att jag pallar inte det just nu. Så han dricker ju det här, och vi sitter ju där ganska sent. Och Mattias blir ändå liksom bra i gasen.
Mm.
Mm. Och vi kom hem till vårt herrebrä, och då, ja, men så här, då är han på gång. Och jag är helt nykter och nygravid, och jag tänker så här, om det skulle skett idag, det här är ju ändå bara 7 år sedan.
Mm.
Då hade jag bara såhär, godnatt, hej då, gå och lägg dig i andra sängen, så jag vill inte känna din andra direkt. Men då tyckte jag ändå så här, vi var ganska nykära, liksom, nu är jag gravid. Ja, men jag tänkte att såhär, ja.
Nu vill jag göra gott intryck på honom, visa vilken tillgänglig fru vi är.
Så vi satte väl igång där, och det gick väl liksom, ja, man fick väl låtsas stöna lite. Men sen så åkte sängarna isär. Och då blev det lite som att liksom, I got saved by the bell, så att säga.
Ja.
Men jag tror att när man är mitt uppe i det, precis som du säger, att man, det tas för givet, och man ifrågasätter inte själv, lite som innan MeToo, så här, man ifrågasatte inte om någon tafsar på en, eller man var hos en massör som liksom pillerillade lite, och man bara, jaha, nej, men, alltså det var bara så det var. Och därför kan jag också bli så här provocerad när jag har kompisar liknande som är så här, va? Nej, vadå? Han får ju tända barnet. Jag bara, men det är bara 2 månader ju. Ja, men vadå? Vi delar ju på det. Barnet tar ju flaska, så jag kan vara ute några timmar till. Ja, ja. Att, så mycket i mitt liv har jag inte ifrågasatt.
Mm.
Samtidigt som jag har framstått som världens mest självständiga kvinna, så är det så mycket som jag bara säger, tack och amen, tack och amen. Och det tror jag handlar mycket om att min role model är ju min mor.
Mm.
Och jag har aldrig sett henne liksom tafsa på papp, eller så här, försöka kyssa pappa lite full. Det har alltid varit på hans villkor.
Mm.
Allting liksom. Och det är det jag har sett hela mitt liv. Tills jag flyttade hemifrån när jag var, men, eller blev utslängd 1920 liksom. Och det är väl det jag har levt med egentligen, utan att ifrågasätta.
Så jag tror att det är så för många. Vi tror att vi fattar väldigt mycket aktiva beslut och gör aktiva val. Men dels så är det liksom energikrävande att tänka hela tiden. Det är ju, har ju vi pratat om mycket när vi skrev Djävulsdansen, att liksom vi som är uppvuxna med olika typer av dysfunktionella mönster och relationsmönster och alltså kanske så här generationstrauman också liksom. Att vi har en ofullständig karta, och därför så krävs det av oss hela tiden att så här titta på, är det här bra eller är det här dåligt? Det är väldigt energikrävande.
Ja.
Det är rätt jobbigt att göra
det.
Att
det inte kommer naturligt.
Att det inte kommer naturligt, att man inte har en helt naturlig integritet, att man hela tiden ställer sig frågande, är det här bra för mig? Alltså så att vi famlar oss väldigt mycket fram i mörkret. Och det kan jag nästan se som ett så här handicap i mitt liv. Alltså vad är en bra relation? Alltså vad är en bra familj? Alltså hur är man i en familj för att det ska bli liksom schysst för alla? Mm. Det är inte självklart.
Nice.
Definitivt inte. Nej. För mig.
Och liksom, jag tror också när människor separeras kan jag bli så, alla säger det går inte att ha en bra separation eller skilsmässa, så tänker jag så här, det är klart att det är svårt när man är mitt i det, men vilka är det som lyckas med det? Och säger, ja, men det är sådana som inte någonsin har varit kära, men så är det inte, utan jag har sett kompisar som varit jättekära och ändå är så här, okej.
Mm.
sen kanske det kommer tillbaka sen, en annan träffat en ny, men de ändå så hela tiden tänkt, okej, vi får ha barnens bästa framför ögonen.
Jag tror att det är därför jag just nu ligger som en småkåt tonåring och tittar på en instruktionsfilm.
Ja.
Det är ju The Split.
Ja.
SVT Play. Det är inte porr. Nej. Det är socialrealism.
Ja, lite sexigare.
Ja, lite sexigare, ja. Men det här är ju liksom en studie i skilsmässa.
Mm.
Jag måste säga att det är bland de bättre serierna. Alltså nu får jag ändå, nu började jag ju titta på den 2023, men om jag innefattar 2022 då, serieåret, så tycker jag att den här håller extremt hög klass alltså.
Mm, den handlar ju om en matriarkat, kan man säga.
Mm, en familj bestående av bara kvinnor, frånskild kvinna med tre döttrar, som två, alltså, och de är ju familjejurister, hela gänget, och de
med skilsmässa som specialitet.
Ja, skilsmässa som specialitet, och så en stor del av serien utspelar ju sig i då det här juridiska landskapet. Massa advokater som sitter med jätteroliga så här skilsmässomål och så. Men sen har vi ju då den andra delen av den här serien som kretsar kring huvudpersonerna då, Hannah och Nathan och deras familj. Och deras då förestående separation.
Vi kan lyssna lite.
Not just that you did it, it's that you did it with him. I don't know if I can forgive you.
I've forgiven you.
It's not the same. So if there's anything you're not telling me, Hannah, you need to tell me now.
Nathan, I slept with Christy the night before our wedding. Nathan.
Your mother and I have decided to take some time apart, but we will always be family.
Always.
Jag älskar ju den här serien, tycker också att den är otroligt ångestframkallande.
Ja.
För att den visar på alla skitiga sidor som kan komma upp trots att man är en välutbildad, liksom bra vuxen förälder, så är de där känslorna som oväntat kickar fram när man minst anar dem. Och de är så starka. Det är som att någon slår en med liksom en påk i mellanhjärtat. För man tänker så här, okej, nu har jag förberett, men det skulle kunna hända.
Mm.
Sen kan det vara saker som egentligen på pappret är inte så stora. Nu ska vi, spoiler alert, blir han gravid. Eller hans nya tjej blir gravid. Nej, men då kände jag bara så här, nej, men jag kan aldrig skilja mig. Jag tar vad som helst. Hej, jag träffar en ny tjej här nu, så vi ska ha ett barn. Helt själviskt har jag skaffat två nya barn och tänker så här, gud, det tänkte jag inte på att liksom mitt ex skulle kunna reagera. Men han var ju väldigt storsint och tog i hand och sa grattis. Och
men då ska vi också säga så här, du hade ju ändå, det har ju varit slut mellan dig och honom betydligt längre än i den här serien.
Ja,
och liksom, men alltså jag måste också säga att jag fick lite grann som när jag tittade på Nattryttarna. Såhär PTSD-vibb av, alltså det är några få serier som har givit mig det. Nattryttarna förstås, eftersom den handlar väldigt mycket om narcissism och alkoholism, alltså beroende, och det känner mig igen sig onekligen. Jag fick ju också, som sagt, PTSD-vibb och började minnas mina föräldrars skilsmässa. Och just den där känslan av att, alltså jag mådde så jävla illa när Nathan ska bjuda hem, när han plötsligt, alltså hon skriver inte under skilsmässopapperna. Och då tar han tillfället i akt att omförhandla.
Mm.
Och ska då ha in i sitt avtal att han ska få komma hem med sin nya kvinna som är nygravid och sova över i hennes säng. Alltså det är så jävla gränslöst. Från att han är en så här hyvens man,
Så vänder det.
Så bara är han så skoningslöst korkad, oempatiskt. Och det bidrar också så jävla mycket att den här nya kvinnan är barnpsykolog. Mm. Som också då liksom utåt sett är någon slags proffs på hur barn, men hon hanterar nästan vad hon är så genomruttet. Och det påminner mig väldigt mycket faktiskt om min pappas liksom hantering av mammas och pappas skilsmässa.
Men alltså, jag tycker att det här återkommer, att när man känner den här starka skammen för att man har haft en liksom sund överenskommelse, så kan man inte hålla den. Då måste ju det vändas. Det är ju hela den liksom, det är något som inte stämmer med Martina Haag.
Så här, de är så jävla styrda av nya kvinnor som kommer in.
Ja.
Alltså det är det som händer, att från att han är så här, självständig och sane till att det kommer in en ny kvinna och vill massa saker, då bara förändras hela hans förhållningssätt till ursprungsfamiljen. Och det är sjukt hemskt att se. Och det där har jag sett många liksom kompisar vars fäder just bara så här, från att de är närvarande, engagerade, fantastiska fäder, och så bara råkar de träffa någon ny kvinna som bara är svartsjuk på dem, alltså på barnen, och så här, ser till att man då plötsligt har en icke-befintlig relation med pappan. Alltså så här,
men vad beror det på? För jag tänker så här, det kan inte bero på att de är så head over heel förälskade. Jag tror att det bara handlar om att de kanske träffar någon ny sorts kvinna som de inte kan liksom, som de inte avdechiffrerat. Så att när den kvinnan då är väldigt bestämd och stark och liksom en kvinna som inte tar någon skit, då är det som att de liksom, de vet inte hur de ska bete sig, så då bara tar de ett steg tillbaka, för att de kan inte... Är det så att män inte kan ha lojalitet på två ställen samtidigt?
Är det inte det relationer ofta bygger på, i det här fallet sa du, att man liksom måste vara superlojal och man får liksom inte ha några känslor någon annanstans och det är bara vi mot världen nu och så. Alltså det är väl en vanlig föreställning som florerar fortfarande så. Och sen är det ju vissa då som bara bestämt sig för att det där tänker jag skita i, typ Katrin och Bingo. Men de flesta verkar ju ha enorma problem med det. Att så här, nu är det vi och då ska inte du hålla på att vara inblandad i det där. Alltså så, här, så det tycker jag man ser så här generellt.
Men jag tänker så mycket på så här, men gud, hur kan man bli svartsjuk om man själv har, liksom, om man har en ny person som har valt den framför en annan person. Då finns det ju inte längre någon konkurrens kvar. Då är man ju the chosen one. Det här är någonting som jag tror att det gör mig, för en annan kompis som blev liksom lämnad för en annan kvinna, och sen dess har inte han velat prata med henne. Så att han lämnade deras gemensamma barn liksom utanför deras gamla hem. Han vägrar ha någon kontakt med henne, men hon har inte gjort något fel. Liksom, de hade en bra relation, han blev kär någon annan, han, det är ju den skammen såklart och skulden som han inte kan hantera, precis som i Martina Haags bok, så är det något som inte stämmer, när han sa, det är du som har varit dum, du har bara tänkt på dig själv och liksom, man måste på något sätt, man klarar inte av att ha lojaliteter på två ställen, så att då bara måste man skylla på den andra som inte har gjort något. Och jag tycker den säger, det är sån dubbelbestraffning. Eller en annan kompis sa till mig när hon skilde sig, var hennes man som också hade liksom lämnat henne från en annan, då tänkte hon så här, eftersom det är han som har varit så här, det var verkligen en påfrestande skilsmässa, då kommer han ju såklart hjälpa mig nu för att vara schysst, för att kompensera mig så här, med lägenhet eller hus eller liksom vara en schysst snubbe. De hade barn också, men hon sa att det blev precis tvärtom, det var jag som fick vara den schyssta. Det här är ju liksom väldigt galet och det skapar sån otrolig ångest i ens kropp att man inte vet vad man har gjort. Man har inte gjort något fel och ändå ska man bli straffad.
Men jag tror att det är precis som du är inne på, att för att klara av och knoppa av emotionellt, alltså den här starka anknytningen som man har om man har levt med varandra så lång tid.
Ja, alltså, och det är det här man missar, tror jag. Det är som precis som att du ska att lämna ett barn.
Nej, det är som att jag skulle, det är ju faktiskt det, eller att man skulle göra slut med sin bästis, liksom, att nu ska vi aldrig mer ses.
Klart
eller?
Att det är läskigt och obehagligt. Det är så här, man har ju en bindning, man har varit med den personen fysiskt. Det är precis som att man med amning eller småbarn, det är som Frans och jag har legat bredvid mig varenda natt i snart 7 år. Om inte han gör det, då är det klart att det är någonting i min kropp som skriker efter honom. Varför skulle det inte vara det efter partnern?
Ja, det är klart att det är.
Jag tror så här, folk intalar sig här, nu är det över, det är slut, jag hatar henne, vi har inte passat ihop, vi har inte älskat varandra. Men så här, vad beror på? Är det verkligen skilsmässa du vill ha? Och ibland är det ju det, men så undrar man så, varför känner jag så här, varför känner jag mig attached? Du kommer göra det resten av ditt liv. Det behöver inte betyda att du behöver vara med den personen, att du ska vara med den personen. Men du kanske kommer sakna den personen resten av ditt liv varenda dag. Ja. Även fast du inte kan vara med den.
Nej, Och där måste jag säga att jag tror att det är därför jag älskar The Split så mycket, för att den faktiskt ger den här långa relationen som ju har massor med defekter och skav. Alltså det är ju ett, det är bra att de skiljer sig, men man förstår en, alltså att man ändå ger den här långa relationen den status som den faktiskt har. Alltså den, det kommer vara jättesvårt att splittra den här familjen, och det kommer vara ett jättestort sår för alla, trots att skilsmässan är behövlig. Och jag tror att det är det jag så här, reagerar ganska starkt på när man ser liksom det här lättvindiga slit- och slängsamhället som jag tycker är så här, att man tänker på skilsmässa som en så här praktisk grej i mångt och mycket, när det egentligen handlar om ganska så här stora emotionella sår. Och jag vet, jag tror kanske att det är så här att har man själv skilda föräldrar, så det är väl typiskt det man kan se, att man kanske då är ännu mer rädd för att skilja sig. Jag vill göra en uppdatering. Jag har ju varit nykter nu i en månad. Lite drygt.
För en alkoholism. Ja, jag försökte lura dig på lördag, men du höll tillbaka mig.
Ja, men jag festar så gärna med dig utan alkohol. Sån har jag blivit. Nej, men jag vill bara göra en liten utvärdering så här, en månad in i mitt experiment. Jag kan säga att jag ställde mig på vågen idag och har gått ner 2 kilo. Så det är en, det är en, det är en fysisk effekt av att inte dricka alkohol.
Nu framstår det som att du har druckit 19 pannor lite vin i veckan.
Nej, men grejen är den att det, jag har inte druckit så mycket, men säg att jag i alla fall har druckit så här 2-3 glas vin i veckan. Och det är ändå liksom en kanelbulle, eller förstår du? Och sen så, alltså,
det är därför vi åt kanelbulle.
Jag tror i alla fall att det har, för jag har haft en stadig vikt alltså under 2-3 år liksom, där jag har legat på, och jag har inte ändrat någonting annat i mitt liv. Så det tror jag kan ha med alkoholen att göra.
Och intaget under alkoholen.
Ja, exakt. Man kan ju mumsa på mycket nötter och snaskande och sånt också, det är klart. Förstås. Ja. En annan grej som jag tycker är så här slående på något sätt, det är att jag känner att min arbets, alltså så här, de här oxveckorna som vi kallar, som det är nu fram till, vad är det fram till, är det påsk eller vad är det man räknar, skitsamma, till vårdagjämningen kanske, alltså jag har ju hatat och avskytt det här och bara känt att det här är så, det är liksom mörkt. Januari är en ganska tråkig månad, och februari också, men att slippa vara bakis, så jäkla skönt. Och psyket, och sen en annan grej som så här, tänkt på, för att det är att jag måste börja fundera ut sätt att liksom fira saker, därför att det går liksom lite om intet. Alltså vi är ganska bra på så här, men gud, nu tar vi ett glas, fan vad kul, och så här, man liksom man korkar upp bubbel, och man liksom gör den här lilla ritualen för att förhöja stämningen och visa liksom att det är en avslut på en vecka, eller vi ska liksom skapa någon special stämning här och så här, så att allting inte bara ska bli som en jämn grå oxvecka liksom. Men då, jag tycker baske med att det funkar med alkoholfritt bubbel. Vi älskar ju Oldbird. Supergod alkoholfri champagne. Eller jag håller med dig. De har ju Prosecco också. Alltså jag får Jag känner ingen skillnad.
Nej, allt är mentalt såklart. Ah,
det är bara en känsla av att man är så här, nu korkar jag upp här, och att man så här lägger fram samma upplägg liksom, fast man bara byter ut. Och samma sak att så här, gå ut och ta en bärs. Ja, det går jättebra att göra det.
Men alkoholfria bärsen dricker vi jättemycket hemma ju.
Ja, de är supergoda. Man får också den här vuxenkänslan att så här, nu gör vi någonting annat. Den här lite så här pubkänslan att det är så här,
det är mest, jag tror att det är mest som du säger, handlar om ritualen.
Ja. Precis som min vape också. Som jag köpte i somras. Älskar den. Nikotinfri.
Det kan du inte få med mig, det kan inte.
Nej, men det, jag lovar att jag kommer få det under 2023. Nej, men den är sjuk. Alltså, den har ju bara tagit över mitt rök. Jag har inte rökt en cig sedan dess.
Otroligt.
Och den är ju nikotinfri. Nej, men den är underbar. Nej, men så att jag, det var bara en liten snabb uppdatering. Det går bra. Jag har absolut inget alkoholsug. Jag har inte haft några som helst problem att avstå. Och jag kommer fortsätta även denna månad.
Vit. Mycket bra, älskling. Men i sommar så får du... Nej, men det är spännande att höra. Jag blir inspirerad. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram.
Puss och kram.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.